Du lyssnar på Kärlek och främlingskap av Theodor Kallifatides. Uppläsare Alexander Salzberger.
Han såg henne varje eftermiddag denna vår. Hon var med sin dotter. En tunn flicka på 6-7 år som julade hela tiden. Och hon fotograferade henne hängivet. Nästan passionerat skulle man kunna säga. Som hon försökte fånga i bild något som inte syntes. Men som hon såg. När hon inte fotograferade, tecknade hon med samma iver. Han avundades dem. Både mamman och dottern. Glädjen som förenade dem fick luften mellan dem att dallra. Ibland log de mot varann. Eller skrattade utan anledning. De var helt enkelt lyckliga. Det var inte han. Han hette Christos L. Och för att inte låta alldeles för främmande presenterade han sig som Christo. Han var ensam i sitt rum. Året var 1966. Han var 25 år och hade nyligen lämnat en svår tid bakom sig. Nu fanns det en dörr som var hans. På skrivbordet låg ett par böcker och ett anteckningsblock. Det var allt han ägde. Nu fanns också den okända med kameran. De bodde på samma studenthem. Hon med man och dotter och han ensam som en herrlös hund. Han såg henne ofta, ibland i hissen, ibland i det gemensamma tv-rum där de samlades på kvällarna för att följa partiledardebatterna inför det annalkande valet. Det var lite av en fest att lyssna på Erlander, Olin, Hedlund, Hermansson och även Holmberg. En gång såg han henne komma ut i bastun tillsammans med sin man och hennes ljusblåa blick var grumlig som upprört vatten i en kärn. Hon hade bekymmerslöst virat en vit handduk kring sig och den satt inte tätare än att hennes ljusa pubeshår syntes när hon stegade förbi. Denna bild hade fastnat i hans hjärna som ett klistermärke. Christo skulle denna termin skriva en trebetygsuppsats i sitt huvudämne. Som var idéhistoria. Det hade varit en dröm sedan gymnasiet. Att få ägna sig åt de stora idéerna en tid. Och han hade njutit av varje sekund på universitetet. Att skriva uppsats var något annat. Vad skulle han skriva om? Hans handledare, Maria Pia A, var lika ung som han. Men hade redan skrivit sin licentiatavhandling och var på gång med sin doktorsavhandling. Förutom ett briljant intellekt. Ägde hon ett gott hjärta. Varför gå över ån efter vattnet, sa hon och slängde sina långa ben på det låga bordet mellan dem. De satt i hennes rum där hon som alltid hade sina två mopsar med sig. Han förstod inte vad hon menade. Ja, men skriv något om någon gammal grek. En och annan idé lär finnas där. Du har fördelen att kunna läsa originalet. Bara det är en poäng. Det tål att tänka på. Svarade han och märkte hur han hade börjat tala indirekt. Jag håller på att bli svensk, tänkte han. Men det spelar ingen roll. Ingen kommer att märka det. Det indirekta talet upprättade ett ingenmansland mellan de samtalande, men också mellan den talande och honom själv. Det tål att tänka på är inget åtagande, inget löfte, inget förnekande heller. Man säger inte att man ska tänka på det. Det svävar i luften. Det håller horisonten öppen. Det är bekvämt och vilsamt och i bästa fall även korrekt. Den perfekta formen för lyckade kompromisser. På vägen hem efter mötet med handledaren tänkte han på Aristoteles. För vilket han redan i gymnasiet hade fattat stor sympati. I synnerhet som hans lärare knappt kunde hålla tårarna tillbaka. När han talade om honom. Det var en tänkare långt före sin tid. När alla andra filosofer svävade högt över molnen gick han på marken och tittade på blommorna. När de byggde teorier om alltet utforskade han hur en människa kan leva ett anständigt liv. Han talade om måttlighet, om förnuft, om vänskap och om rättvisa. När hans son Nikomachos dog alldeles för ung sa han bara, jag visste att han var dödlig. Och satte igång att skriva den nikomachiska etiken. Han definierade tragedin.